Tänk om man har haft inställningen att bank är tråkigt och då går inte att göra någonting med det och så vidare. Det finns väldigt mycket bra tacksam content inom bank. Vi hjälper ju faktiskt människor, vi ger tillbaka till samhället. Och jag tror det finns bra content överallt i alla branscher. Det gäller bara att ha contentglasögonen på sig 24/7.
Det där var Henrik Karlsson och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Podden där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Hur kan egentligen en lokal sparbank i Bohuslän bli en makthavare i sociala medier? För det är precis vad sparbanken Tanum har lyckats med. Och ett kvitto på det var när man i år tog en 14:e plats i Maktbarometerns lista över årets makthavare i ekonomi i hela Sverige. Detta före bland annat SEB, Nordea och Klarna. Och man tog också hem första platsen i Västsverige. Så jag bjöd in Henrik som är marknadschef på banken för att berätta mer hur man arbetar med sociala medier och vad som ligger bakom framgångarna. Vi pratar om allt från hur det började när han tog över som marknadschef 2011 och hur man startade med sociala medier till vilka sociala kanaler man arbetar med idag och deras fantastiska resultat. Bland annat hur man årligen får in över 200 miljoner extra volym till banken genom sin marknadsföring. Du får dessutom höra vilken typ av innehåll man arbetar med, hur man skapar det med ett riktigt litet team, varför han gillar suddiga bilder, hur man har blivit en lokal nyhetskälla och hur man mäter och följer upp sitt arbete. Henrik delar också vad han ser som nycklarna till deras framgång och en rad värdefulla lärdomar. Samt ett gäng tips för de företag som vill satsa på sociala medier idag. Och missa inte heller Henriks utmaning kring Instagram i slutet. Du hittar som vanligt både tidsstämplar och länkar till allt vi pratar om i poddenläget på tonyhammarlund.io. Men innan vi kör igång så vill jag också välkomna en ny sponsor i podden, Klingit. För som marknadsteam har man ständigt ett behov av kreativ produktion. Allt från annonser och innehåll för sociala medier till presentationer och tryckmaterial. Vissa har kreatörer in-house för det, andra kör med byråer eller frilansare och alla har sina för- och nackdelar. Men nu när det blir tuffare tider och många måste dra ner på marknadsbudgeten så vill jag även flagga för ett fjärde alternativ och det är här Klingit kommer in. De har en smart plattform där du får tillgång till riktigt vassa kreatörer när du behöver det och dessutom till ett fast pris per månad. Via Klingits plattform sköter du alla projekt enkelt, transparent och smidigt och du ser hur mycket varje projekt konsumerar i tid och kan lagra alla brand assets smidigt i samma system. Sjukt smart om du frågar mig. Du hittar mer information på klingit.com där du även kan boka en demo för att se hur det funkar i verkligheten och hälsa gärna från mig. Nu hoppar vi in i intervjun och Henrik börjar med att berätta om när han tog över som marknadschef och hur man började arbeta med sociala medier.
Jag tror inte ens det kallades för marknadschef när jag kom in. Det var någon annan snajsy titel. Något med marknad var det i alla fall. Då var egentligen min bakgrund den att jag hade jobbat inom en koncern som heter New Wave Group. En ganska stor börsnoterad koncern. Jag har varit säljare, försäljningschef och vd i några olika bolag. Så genom lite omvägar så landade jag här på Sparbanken Tanum. Och då var det så att det var en tjej som heter Maud som hade fått rodda marknadsföringen både på Sparbanken Tanum och även på en annan sparbank i Dalsland. Och då märkte man att men det här var lite för mycket för en person att klara. Så hon fick välja vilken bank hon ville vara på och då valde hon till min stora lycka då Dalsland. Och då blev det en tjänst ledig här, som ni ser det mycket slump redan där. Och det som jag egentligen blev tillsatt att göra då, det fanns säkert lite andra saker också med huvuduppgiften då. Det var egentligen att rodda några event om året och sköta en hemsida. Och det där gjorde jag på en ganska liten del av min tid. Så jag såg att herregud, det finns ju så mycket mer man kan göra här. Ja, på den vägen var det och jag kände väl också så här att när jag stod utanför och tänkte att jag skulle söka det här jobbet. Så jag hade tänkt mig marknadsföring och bank ganska länge. Av den anledningen att när man står utanför så är det, kanske jag ska säga det, jag själv jobbar i bankvärlden, men jag gör det ändå. Det var en grå massa för mig med massa mindre kundvänliga ord. Sexiga ord som schablonbeskattning, investeringssparkonto, kärnprimär, kapitalrelationsgrad finns det något som heter. Och de som jobbar i branschen var i mina ögon uteslutande grå gubbar i grå kostymer. Och marknadsföringen var extremt produktinriktad. Kolla, vi erbjuder kapitalförsäkring, vi erbjuder en ränta på det och det. Följt av en asterisk där man kan läsa allt det finstilta. Och så tänker jag så här, varför fokuserar man på produkt när alla banker erbjuder likvärdiga produkter till likvärdiga priser? Egentligen så var det med alla de här tankarna bakhuvudet som jag åkte på en anställningsintervju här. Och jag hade nog egentligen gjort en halv marknadsplan och sa väl lite kaxigt, så här tycker jag vi ska göra. Och dessutom hade jag sökt jobbet för sent. Ansökningstiden har gått ut men fick komma ändå. Ja, man gillar väl det jag sa. Jag tänkte det får bära eller brista. Och jag fick jobbet som ni förstår då. Men man sa att man var en annorlunda bank. Men utifrån sett så tyckte jag att Sparbanken Tanum skulle ut precis som storbankerna. Och det är väl det här som jag och senare också mina kollegor Karro och Jossan då har ändrat på. Och sen så har vi dessutom haft turen och kollegor i affärsrörelsen som vill ställa upp när vi gör galna upptåg i sociala medier.
Men var det just att du såg så mycket möjligheter att förändra hur en bank marknadsför sig? Var det det som lockade till branschen?
Ja, verkligen. Så var det verkligen. Jag tänkte det kan inte vara så svårt liksom, att fokusera på något annat än produkterna. Och det var också så här, det var ganska bra att jag vid det första tillfället, jag gjorde ju marknadsplan jag gjorde den innan jag började här. Och det var nog bra för då kände man inte till alla lagar och regler som finns i den här branschen. När man väl är inne så är det ju svårare att göra saker och i bank så ser man mer risker än möjligheter. Men vi har lyckats hitta någon slags balans där.
Vad var de stora delarna i den marknadsplanen som du hade satt ihop där?
Det var just det jag var inne på, att varför ska vi fokusera på produkter när produkterna är likadana överallt? Det finns ingen bank som har en unik produkt, det vågar jag nog säga. Men när vi istället då kunde börja prata om våran personal här, jag vet när jag började här så tror jag genomsnittlig anställningstiden var 25-30 år. Och då behöver man inte vara så jätterädd för att prata om sin personal och promota sin personal. Det var en sak jag såg och så tänkte jag också, varför ska vi inte promota våra kunder? Vi har jättehög kundnöjdhet, både vi och även alla andra sparbanker. Det finns 56 sparbanker till i Sverige. Varför ska vi inte slå oss lite för bröstet och berätta det här? Och då behöver vi inte göra genom att säga så här, wow, vi är bäst, vi har jättehög kundnöjdhet. Utan det är bättre att låta nöjda kunder prata och säga vad de tycker. Det ger mycket högre trovärdighet.
Hur kom sociala medier in i den här mixen då?
Jo, egentligen så tog det ett tag innan det kom in. Jag tror det är dåligt på årtal, men jag tror det var 2011 jag började här. Jag började se ganska snart så här att lyft fram människorna, både de anställda och kunderna. Och då testade vi det i en, tro det eller ej, det låter som 1800-tal det här, men vi testade printannonser. 50 helsidor hade vi i den lokala tidningen Bohusläningen, där vi pratade om, det var personreportage kan man säga, personporträtt. Om olika kunder och även lite om våra anställda. Och de här personliga porträtten, de gick så himla bra. Så vi såg att varför skulle inte jag kunna göra det här lite oftare och framförallt billigare. Och kunna nå fler människor och dessutom få interaktion. Det låter ju som att det är alldeles givet att vi skulle gjort det här, men det var inte det på den tiden. Jag tror det tog 2 år innan vi liksom fick igång det här och egentligen köra de här samma personporträtten som vi hade kört. Samma idén som vi hade kört i print kunde vi också köra på det i sociala medier som då egentligen uteslutande var Facebook. Det reportaget som gick allra bäst, det handlade om en tatuerare. Jag ska säga sen varför jag vet att det gick bäst också. Det handlade om en tatuerare som heter Robert. Han är en hårdrockande tatuerare dessutom. Jag tror rubriken var någonting i tidningen, någonting med gadda ihop dig med banken eller något åt det sättet. Jättefyndigt. Och det är liksom så här, vi vågade sticka ut hur många banker liksom profilerar sig med en hårdrockande tatuerare. Jag vågar säga att det snackades ganska rejält om det här. Texterna som vi hade där, det var kundens egna ord. Det betyder alltid mer än våra egna. Och där liksom sa vi att vi ska våga vara superlokala. Vi bryr oss om varenda liten håla här i norra Bohuslän. Och när jag säger håla, så då kan jag säga att då är Tom Cede där jag är nu. Det är liksom, det är en stor ort. Robert, han finns på Orreklepp där det kanske bor 30-40 personer. Så han pratar om Orreklepp. Så superlokala ska vi vara. Det fanns också med en call to action. Alltså något som vi ville att läsare i det här fallet skulle göra. Vi ville att de skulle läsa mer om Robert. Och i hans fall till och med se en video på när Robert tatuerar då, som är hans yrke. Och det gjorde ju att vi drev trafik till hemsidan på det sättet. Och då kunde vi se att herregud, det hände verkligen grejer. Alltså antalet besökare på hemsidan fördubblades och det fyrdubblades också bara några månader senare. Och så då kunde vi ju se att herregud, det här fungerade ju. Och sen så hade vi också med en QR-kod i annonserna. Och det var ingen som fattade vad det var. Vi var alldeles för tidiga på den bollen. Och det är lite grann så vi är. Vi vill testa, man måste testa och våga. Allt funkar inte, men då får man bara göra om och försöka igen. Det var väl den långa bakgrunden till varför vi såg att herregud, det här måste vi kunna göra på ett bättre sätt. Och då landade vi att Facebook var rätt kanal för det.
Men varför tog det 2 år från att du fick den här idén till att ni faktiskt började jobba med det?
Ja, som sagt, vi är ju i bank. Det är lite trögrörligt ibland och röra sig sakta framåt, det är inte riktigt min melodi. Men det är väl tur att man har andra runt omkring sig som kanske kan se lite mer risker där och se möjligheter. Vi hade mycket diskussioner i ledningsgruppen och jag fick väl egentligen aldrig de andra att förstå hur stort det här kunde bli och hur bra det kunde vara. Vi hade också diskussioner i styrelsen och inte heller där fick jag något större gehör. Däremot var det någon som sa i styrelsen med något tillfälle så här innan det här att alltså, vi borde ha Facebook, för det har alla andra nu, folk börjar skaffa det. Ja, men varför så? Vad ska vi göra? Det här det vet vi inte riktigt, men det borde vi ha. Till slut så kände jag, ja, nu möttes ju de här världarna. Någon sa att vi skulle ha Facebook, men visste inte varför. Och nu vet jag varför. Men ändå så var det ju det att då trodde man att det här var ju något som Henry kunde fixa med lillfingret. Men jag stod på mig hårt där att vi behöver ha en person som är dedikerad till det här. Det fick jag verkligen inte igenom. Så till slut så blev jag, det hände inte ofta att jag blev irriterad, men det blev jag då. Och så sa jag att då avstår jag x antal kronor från min marknadsbudget och så anställer vi en person istället. På den vägen blev det. Och sen så var den här kostnaden som jag hade tagit från marknadsbudgeten den var tillbaka sen året därpå. Så jag blev inte av med några pengar egentligen. Och dessutom så var det väl många som undrade att fast varför gjorde vi det här tidigare? Det här blir ju riktigt bra. Och det allra roligaste av de här 57 andra sparbankerna som finns så hörde ju fler och fler av sig. Det var lite skeptiskt från dem i början. Men sen när de började se effekterna av det, då var det många som ringde och undrade hur gör ni? För de såg att vi började växa mer än vad de gjorde också. Så vi kan ju koppla en stor del av tillväxt till marknadsföringen.
Hur gjorde ni för att komma igång med Facebook och sociala medier? För det här var ju ändå relativt tidigt.
Det var det. Ja, först måste jag berätta att det allra viktigaste steget i det här, det var ju att anställa Carolina och Karro som fortfarande är med mig, som är den som gör det mesta av vårt innehåll på både Facebook och numera Instagram också då. När vi skulle anställa folk där så det var ju ett drömjobb, det fanns ju inga sådana tjänster här uppe i norra Bohuslän. Det var väldigt, väldigt många sökande. Jag gjorde så att jag samlade 14 av de sökande klockan 06.00. En torsdag morgon som var total kolsvart, en höstdag i Grävsta, i en pytteliten lokal. Så många av dem trodde väl att de skulle på vanlig intervju, men jag hade sagt till dem att de skulle ha med sig egen dator, så något förstod de var i görningen. Då fick de 4 uppgifter på som de skulle göra 4 timmar, och det var helt omöjligt att hinna göra alla. Det visste jag innan, men jag ville testa lite stressnivå. Men huvuduppgiften var att bege sig ut på samhället och skapa content. Om man har varit i Grävsta på hösten så vet man att det inte är en människa där ute då. Så det var ett ganska svårt uppdrag. Det roliga med det här var att de som levererade allra bäst, det var 2 tjejer, Selina och Karro. De var, om jag får säga så, jag har sagt det till Karro innan med så hon tål att höra det, men hon var faktiskt sämst på papper av de som var där. Men hon var bäst i verkligheten. Och det är verkligen ett tips här att ta med sig, att när man ska anställa folk som ska jobba med sociala medier så är det väldigt många som är duktiga på att prata om sin förträfflighet, tycker jag. Men det gäller också att kunna utföra saker i verkligheten. Och det kunde Karro och Selina då, som var 2 i den här uttagningen. Och våran lycka har varit att när Karro har varit mammaledig 2 gånger, ja, då har Selina varit inne och jobbat hos oss. Så vi träffade 2 grymma tjejer där som vi har haft lyxen och glädjen att få jobba med i flera år då. Så det var liksom att hitta rätt person. Jag la jättemycket tid på det och det blev så himla bra.
Vad var det du såg som de gjorde så bra i början då?
Ja, för att man gjorde de här testerna. Det kom 2 stycken fullkörade journalister. De hade till och med en av dem hade svårt att komma i tid till och med. Då faller man bort redan för mig. man tar en väldigt bra ursäkt. Men de lyckades inte heller leverera material i tid. Och de hade så himla höga krav på kvaliteten på video som de lämnade in. Och så vidare. Och det är också så, det vet ju alla som jobbar med sociala medier, att det här och ha en jättehög kvalitet på det man gör, det är inte speciellt viktigt. Vi kan kanske återkomma till det sen, men jag skulle säga att det är nästan en framgångsfaktor att ha
dålig kvalitet.
Dålig kvalitet, men inte för hög kvalitet.
Jo, men det är väl en diskussion som har varit mycket de senaste åren, autentiskt innehåll och att vara genuint och att inte ha det här superpolerade alla gånger.
Precis. Vi hade inne en vikarie vid ett tillfälle som, alltså hon är jätteduktig på video. Hur grym som helst. Men jag fick säga till henne och slänga den där fina kameran hon hade också, ta fram mobilen för det. Och då sköt ju siffrorna upp ganska rejält också.
Var det här arbetet en framgång redan från start, eller hur gick det i början?
Ja, precis. Och där vi var. Det, till att börja med så... Det låter verkligen som det är väldigt länge sedan, och det är det ju också. Vi började hela arbetet med så här och prata om att vi skulle göra en satsning på en Facebook-sida. Då pratade vi mycket om att vi skulle stå för den lokala nyhetsbevakningen. För det var lokaltidningar började dra ner på det, TV4 Bäst stängde ner och så vidare. Så vi åkte runt och affischera att nu ska vi ha en Facebook-sida här. Det höll vi på med en hel dag, jag och Karin. Och sen så när vi drog igång så får man ändå säga att ja, vi hade nog nästan 1000 följare första dagen om jag minns rätt. Vilket är mycket för en liten bank, så måste vi ha 11 000 någonting idag. Och det är klart att vi har gjort misstag på vägen, absolut. Men de är oftast på inläggsnivå, om jag får säga så. Men rent strategiskt har det här varit rent... Ja, det har nog varit en framgångssaga faktiskt. Det finns säkert små saker man kunde gjort bättre. Men på det stora hela så har det gått väldigt, väldigt bra och bara flyttat på.
Det här är lite arbetet i sociala kanalerna i sig. Men vad såg ni för resultat och vad ledde det till för banken?
Och det var väl kanske det allra viktigaste. Det finns många delar i det här med resultatet, men det allra viktigaste det är att det här ger oss befintliga kunder. Om man kollar på dem så är de mer nöjda med banken när de följer oss i sociala medier. Det har vi siffror på. Det är jätteskillnader. Det är kanske inte så konstigt, för de ser ju varje dag vad vi står för. De ser vart vi delar ut våra sponsringspengar. De ser vår personal och så vidare. Det är en del. Sen den andra delen som är allra roligast, för den går att mäta i kronor och ören. Det är våran tillväxt. Vi kan alltså relatera en väldigt stor del av bankens tillväxt till våran marknadsföring. Det gick till och med så långt att våran satsning på Facebook och senare Instagram då innebar att vi fick in så himla mycket nya kunder den vägen. Jag har faktiskt på väggen så har jag kvar ett messengermeddelande som vi fick i början. Det stod så här: hej! Hur gör man för att boka tid? Fundera på att flytta mina privata affärer samt företagets bankaffärer till er. Eller: jag har hört så mycket gott om Sparbanken Tanums, nu undrar jag om jag får jag lov att byta bank till er. Och det här fick vi via Messenger, och då såg vi att alltså det vi gör nu, det börjar verkligen få effekt. Då började vi bygga en kampanjsida som heter bankbyte.nu, som är fortfarande kvar. Där vi berättar för folk hur lätt det var att byta bank. Vi på banken gör ju större del av arbetet. Det är inte så jobbigt för en privatperson att byta. Och det här bara eskaleras. Vi fick mer och mer leads den här vägen. Och rådgivarna här på banken som hade sina befintliga kundstockar att ta hand om, de började knorra lite att det började bli lite mycket. Och det tyckte jag, det var ett lyxproblem tyckte jag. Så det blev till slut så att vi valde att jag fick rodda ett ben som inte längre heter marknadsföring, utan det kallar vi för affärsutveckling. Och förutom oss marknadsförare där så anställde vi flygvärdinnan, Anneli. Hon andas kundservice, så kan man väl lugnt säga. Hon blev den som fick sitta och ringa på alla leads. Så hon hade det som i stort sett heltidsjobb att ringa på leads. Sen så tog vi in våra två av våra rådgivare, Katrin och Linnea. De fick bara ta hand om de här nya kunderna som kom från marknadsföringen. Och på så sätt så kunde ju vi följa upp exakt vad vårt jobb gav. Så man kan väl säga så här: vi skapar bra content, men vi började också fråga efter avslut via annonser. Alltså avslut är lika med en bytbank till Sparbanken Tanum. Det här fick ju till följd då att Anneli satt och ringde. Katrin och Linnea tog in kunderna. Och vi hade en avslutfrekvens på leads på lite drygt 50%. En ganska hög intjäning. Det här gjorde ju alltså att vi fick in i runda slängar 200 miljoner om året i ny volym då i banken. För mig är de här 200 miljonerna om året, de är värda så mycket mer än alla kommentarer och likes och andra utmärkelser vi har fått för vårt jobb i sociala medier. Det här är ju det som motiverar en att fortsätta försöka bli bättre hela tiden. Och som också gör att man får resurser.
Men hur lång tid tog det innan ni började se den effekten?
Ett par år. Det är också så när vi har precis sedan 11 månader tillbaka så finns vi på TikTok. Och då, Jossan då, min kollega, hon säger så här: ja, men det ger ju ingenting än. Vi får bara massa likes. Ja, men det kommer att ge. Bara vänta. Så det kommer att komma även den vägen. Så igår fick vi faktiskt våra första lead ever från TikTok. Så jag tror så här, man måste bygga upp content under en lång tid. Och sen, och skapa liksom en känsla. Och sen kan man börja fråga efter avslutet. Jag tror att allt för många börjar med, de går nästan rakt på avslut.
Hur var diskussionen med ledningsgruppen om det tog ett par år innan de började se den effekten?
För dem så var det så här, mycket så här: herregud vad många som ser det vi gör. Det var gott nog för dem i början. Det var nog ingen som hade räknat med att vi skulle bli den här liksom lead-maskinen. det var nog ingen som hade trott. Så det fick jag inte så mycket sånt överhuvudtaget. Utan man var bara så här, man hörde liksom snacket på stan att nu var den och den personen med och mer så. Så nej, det var inga sådana krav egentligen, men det blev ju väldigt bra. Och sen en annan sak som också har fått som en väldigt trevlig mereffekt av det vi gör. Det är att mycket av vårt innehåll, det är ungefär ett inlägg i veckan eller två på Facebook, handlar om våra företagskunder. Det kan ju vara butiker till exempel som vänder sig direkt mot konsument. Och när vi skriver om de här företagskunderna, då händer det grejer med deras omsättning direkt. Så starka är vi lokalt. Så när vi här för några somrar sedan skrev om en sommarbutik i Fjällbacka, dagen efter vi hade gjort det, så var deras dagskassa 3 gånger så hög som den var dagen innan. Och det liksom är så mycket mer värt än en gång än de här likesen då.
Ja, att kunna ge tillbaka till företagskunderna på det sättet.
Ja, och den företagskunden tror jag aldrig kommer byta bank.
Om vi spolar fram lite, du har nämnt Facebook, Instagram och nu TikTok. Vilka sociala kanaler arbetar ni med idag?
Vi tar dem i ordning från där vi börjar med dem. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn och nu TikTok då. Det är de sociala kanalerna som vi finns i idag. Och vi ser väl, Facebook är våran viktigaste kanal, för där når vi superlokalt, vilket vi vill göra. I flera av de andra kanalerna är det svårt att rikta det så himla lokalt, kan jag tycka. Så även om Facebook visar ju lite vikande siffror, så är det ändå våran överlägset största och viktigaste kanal. Men nu har vi ju fått börja jobba med TikTok också, vilket är fantastiskt roligt. Och det är ju enormt fina siffror vi kan uppvisa där. Framförallt räckviddssiffrorna. Men det är också det att det sätter ju lite fart på vår egen kreativitet. Vi kan använda det innehållet delvis i andra kanaler också.
Vad är det för typ av innehåll ni skapar för de här olika kanalerna?
Om vi börjar med LinkedIn då, så pratar vi om företagande och arbetsgivarens sparbankentalum. Går vi till Facebook, där är vi väldigt personliga. Vi pratar om vår personal, vi pratar om företagskunder som jag nämnde. Också mycket om vårt område. Vi älskar ju norra Bohuslän. Vi pratar om sponsring och vad som händer i våra samhällen. Man får inte glömma bort det, det är kanske fult att säga, men varför har man egentligen sociala medier och Facebook framförallt? Jo, man är lite intresserad av skvaller. Så vi bjuder på lite high quality skvaller, om man säger så. Och allt görs med en banktvist, och såklart bjussar vi också på ekonomitips då, på Facebook. Sen så på YouTube, då är det väldigt mycket lärande material. Vi har 2 playlists som är huvudsaken av vårt content. En som heter Banken förklarar och en som heter Tutorials. Och det här ska vi komma upp när man söker på någonting. Vi är inte ute efter en massa prenumeranter, utan man ska hitta oss när man söker. Ser man på Instagram, så pratar vi om, även där lite om personal, mycket om föreningar och sponsring och våran miljö här i norra Bohuslän. Det är dock en kanal som vi brottas lite med. Vi tycker vi kan bli rätt mycket bättre på Instagram. Då skulle vi veta att vi har blivit utnämnda till Sveriges bästa företag på Instagram, men det kan vi inte leva på hur länge som helst. Vi blir bättre. Sen så ser vi på TikTok. Så är det också där så här, det är en rolig historia i sig. Vi hade ju tänkt oss här att här kan vi showa, sjunga, dansa, allt möjligt. På banken där var livrädda för vad som skulle hända. Men vad har visat sig fungera? Jo, det är det utbildande materialet. Vi pratar om att leva hållbart ekonomiskt, och jag måste vara väldigt rakt på sak också då. Men alltså, unga som ni vet, de hänger här och de söker här, men bankerna är ju inte där. Ja, några av nischbankerna där, men storbankerna är inte där. Så vi ser det är liksom en del i sparbanksidén, att vi ska utbilda. Det är vårt ansvar, det är en del av vår affärsidé. Och det som funkar då, det är totalt överraskande för mig, men det var i deklarationstider förra året, så gjorde Jossa, min kollega, en ganska tråkig video, får jag säga, som handlar om de 3 bästa deklarationstipsen. Och vi tror inte det var sant. Vi hade inte sett sådana siffror innan. Vi kom upp i 350 000 visningar ungefär. Vilket är ganska mycket för en liten bank i norra Bohuslän, speciellt med ett sådant nördigt ämne. Och sen så kom det en massa frågor. Och det här med att ta frågor från en befintlig video och skapa en ny av det, det är ett framgångskoncept för oss. Och en av frågorna var reseavdrag. Hur fungerar det? Och Jossan gjorde om möjligt en ännu tråkigare video där de filmar på sin skärm och berättar och gick in på Skatteverkets hemsida. Så här gör du ett reseavdrag. 500 000 visningar fick vi på den. Det visar ju också mycket så här att man kan liksom vara seriös mot den här målgruppen. Man behöver inte försöka och fjanta sig, om jag får uttrycka det så. Så TikTok, jätterolig kanal för oss, och som dessutom utmanar oss själva. Kanske framförallt jag och Karin som har varit här ett tag.
Den typen av innehåll som du pratar om, den typen av videos, Lägger ni även upp det på Facebook eller Instagram?
Det är en jättebra fråga. Våran grund i allt vi gör, det är att vi testar. Vi måste testa, det finns inget annat sätt. Man kan sitta och göra strategier hit och dit, men man måste testa saker i verkligheten och se om det funkar. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. När det gäller det här med att använda materialet i andra kanaler så har vi byggt upp det så här. Att vi har två kanaler som vi skapar innehåll för. Det är Facebook och det är TikTok. Och Facebook, som jag sa, den viktigaste kanalen, där når vi flest både kunder och prospects och där får vi konverteringar. Och så är TikTok, där vi når de lite yngre. Så vi skapar för Facebook och TikTok. Men sen är det också så att tar man Facebook-innehållet då, så en del av det är företagsinlägg, alltså det handlar om våra företagskunder. Då gör vi om dem, gör dem lite mer seriösa, om jag säger så, och så blir de våra LinkedIn-inlägg. Inlägg på Facebook om personal och sponsring, det fungerar i vårt Insta-flöde. Men vi gör om dem lite grann. Vi gör nästan aldrig exakt samma. Och de här företagsintervjuerna som vi har, företagsinläggen, de används också till hemsidan. Det är något som heter Kund i fokus. Och de används i nyhetsbrev till företagen. Allt är lite omgjorda, men det är ändå samma grundmaterial. Ser man på TikTok så använder vi några av dem till Insta Reels. De har varit att följa en för ny trend för att kunna hamna där, för då förstår inte våra följare vad det är. Sen, det som är mest överraskande för mig med det här TikTok-innehållet, det är att några av våra TikToks har blivit våra bästa Facebook-annonser som driver in kunder. Det är förvånande för mig. Det kanske är för att de sticker ut lite mer i flödet där då. Däremot skulle jag aldrig kunna drömma om att ta en TikTok, och inte så som vi gör dem idag i alla fall, till göra en TikTok till ett Facebook-inlägg. Det tror jag hade blivit två helt olika världar. Och sen så skapar vi ganska mycket SEO-innehåll också. Ska säga, Google-optimerat innehåll. Det som man vill att Google ska hitta. Och det SEO-innehållet med vår hemsida då, det blir också manus till YouTube. Där vi pratar om det här banken förklarar, vi förklarar svåra uttryck. Så vi har väldigt, väldigt många synergier i hur vi jobbar, och det har tagit oss tid att hitta det här sättet, och vi ändrar hela tiden på det. Vi är inte perfekta, allt går inte jättebra för oss, men det mesta går bra. Men vi är bra på de kanalerna som vi finns i, och den dagen vi inte är tillräckligt bra i någon kanal, då finns vi inte där längre. Jag vill bara säga också att jag tror att en annan del det här är att vi är jättestrukturerade. Även om vi är kreativa så kan man vara strukturerad på samma gång. Och vi lägger oss inte i varandras jobb för mycket. Jag kan se ibland att man kanske man ska bolla saker och säga, jag förstår det, men vi försöker att liksom var och en kör sin kanal. Vi producerar och vi vågar. Men det är också så att om vi inte når ett mål, där är vi på Instagram idag, vi vill bli bättre där. Då jäklar, då sätter vi oss ner tillsammans. Det är först då vi gör det, när vi ser att vi inte har nått det. Då jobbar vi tillsammans.
Det var intressant att höra om alla olika typer av innehåll som Henrik och hans kollegor skapar för olika kanaler och synergierna mellan dessa. Men före vi fortsätter prata mer om det och deras processer, så vill jag passa på att lyfta ett nytt projekt jag dragit igång: AI-träning för marknadsförare. För det är otroligt viktigt att börja implementera generativ AI i våra arbetsprocesser för att underlätta och förstärka det vi gör som marknadsförare. Och för att göra det räcker det inte att prata eller testa eller ens gå en kurs en gång. Vi måste börja göra på allvar och träna våra AI-skills regelbundet. Jag kör därför en serie kostnadsfria livestreams under våren. Digitala träningspass på 45 minuter där jag tillsammans med olika marknadsförare går igenom och visar intressanta use cases live. Och där man efter träningarna har en tydlig övning att träna på, precis som att en tränare visar en övning på gymmet, fast med generativ AI då istället. Låter det intressant så går du bara till min webbsida där du kan hitta mer information om konceptet och där det också går att anmäla sig. Så att det var gratis. Oavsett, det här vill du inte missa. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun. Det låter ju som att ni har en väldigt bra process för att följa upp och hitta de här insikterna och lärdomarna. Hur gör ni det?
Jag gillar inte att ha för mycket interna möten. Jag gillar att producera. Men varje måndag, 1,5 timme, då går vi igenom. Hur gick det förra veckan? Vad gör vi den här veckan? Då hjälper vi varandra. Det är väldigt så här, antingen är det grönt eller så är det rött. Det finns ingenting däremellan. Och allt vi mäter är organiskt, det vill säga det är insatsen av vårt egna jobb som vi mäter. Och vi mäter bara på 7 dagar. Det går inte att leva på gamla meriter. Det är liksom min grundinställning. Så här, vi ska leverera varje vecka. Och därför mäter vi bara den räckvidden eller engagemanget eller vad nu kan vara som vi haft de senaste 7 dagarna då. Så ibland här på måndagar så är det klackarna i taket och ibland är det ganska deppigt. Men nu senaste måndagen så hade vi väl bara, kan ha varit, vi var 90% av alla mål var gröna, och det är väl det bästa ever vi haft på en vecka. Och sen är ju, när vi mäter det här, så är det också att det finns ett viktigt slutmål som är, du kanske har förstått då, att utöver räckvidd och engagemang så ska ju det här mynna ut i leads. Och vi vet ungefär vilken avslutsfrekvens vi har på leads. Då kan vi också räkna ut vad varje lead är värt, såklart. Så vi har som en liten resultaträkning varje vecka. Så här mycket pengar har vi gjort slut på. Så här mycket har vi dratt in då i form av leads. Och så här har vårt engagemang och räckvidd sett ut i sociala medier. Så det är verkligen en...
Som sagt, det låter precis som hur en bank ska jobba med marknadsföring.
Ja, det är begravning eller fest kan man säga varje måndag.
Du har varit inne på det lite här, men vad skulle du säga, vad har varit de största, viktigaste insikterna eller lärdomarna som ni har tagit med er hittills?
Man kan väl säga så här, det som verkligen, verkligen funkar och som jag inte kan förstå varför vissa företag är rädda för, det är att framhäva sin personal, människorna som är där. Visst, det kan hända att folk slutar, men man får se till att vara en bra arbetsgivare så att de stannar istället då. För säga att anställda är ens viktigaste resurs och sen inte framhäva dem, det kan jag inte förstå. Kollar vi på våra inlägg så går det alltid bra när vi pratar om människorna som är här. Vet vi inte vad vi ska göra någon vecka, men då går vi bara upp och så tar vi ett foto på Karin som har jobbat här hela sitt liv nästan. Och så smilar hon och så är det en like-maskin sen. Så människor fungerar. Suddiga bilder fungerar väldigt bra. Suddiga bilder och suddiga filmer.
Suddiga bilder.
Ja, det var det vi var inne på lite innan. Att det här med, det behöver inte vara så snyggt allting. Det kan vara suddigt om tajmingen är bra. För jag kan ta ett exempel. Vi sponsrade det lokala fotbollslaget här och för några år sedan hade de en fantastisk säsong som gjorde att de tog sig upp i division 1. Och de spelade bortamatch mot Lidköping. Och alla undrar hur det hade gått. Man satt och följde via olika kanaler. Och till slut så förstod man på lite omväg att det hade gått ganska bra. Vi fick via lite kontakter någon som tog med sig mobilen och gick in i grabbarnas omklädningsrum. Och så hörde man ju bara hur det festades, eller festades gjorde det kanske inte, hur det firades. Och ja, det var otroliga glädjescener. Och det här fick vi upp som stolt huvudsponsor och så la vi upp det här i våra kanaler att gött Grebbestad vann. Vi fick upp det kanske 5 minuter efter slutsignalen. Men det gick inte att se ett enda skit på de här filmerna för det var så dålig upplösning. Men man hörde att det var glädje. Det där är ett av våra bästa inlägg genom sidorna. Och vad är då vitsen för oss med det? Ja, vi får ju upp att vi är med och sponsrar på ett snyggt sätt. Så suddiga bilder och filmer kan jag faktiskt rekommendera. Sen så kan man också säga att allt som är äkta fungerar. För oss har nyhetsvärde varit väldigt viktigt. Vi har ju glädjen att veta saker som händer till exempel våra lokala företag innan de blir offentliga. Så då kan vi fråga våra företagskunder, okej att vi går ut och berättar att ni ska bygga ut restaurangen eller att ni får ut den och den artisten eller vad det nu kan vara då. Så nyhetsvärde, jätteviktigt. Och allt det jag har sagt nu, det gäller nog egentligen främst vår Facebook och Instagram. Ser man på TikTok så, som sagt, det fungerar att vara utbildande och seriös, men man måste verkligen gå rakt på sak. Herregud, hur många gånger vi har gjort misstaget att säga så här, hej, det här är Henrik på banken, idag ska jag visa. Det där får man bara skita i. Man får gå rakt på sak bara. Deklaration. 3 tips. Det som inte funkar har vi också sett då. Det är ju motsatsen då när det blir för snyggt. Och produkter fungerar absolut inte. TikTok som sagt fungerar inte att vara rolig för oss i alla fall. Det blir bara töntigt för oss. Sen också så här, för att komma dit som vi har kommit så tror jag också att det är väldigt viktigt att prioritera. När vi körde det här i början, då fick jag liksom så här, vi klarar inte av att ha världens bästa hemsida och vara bäst på Facebook. Det går inte. Vi måste bestämma oss och då valde vi att vi når mycket mer människor via Facebook. Vi kan hitta mycket mer prospects där. Så vi var jättenoga liksom att, och det sa jag också till mina kollegor, att den här hemsidan kommer inte att vara jätteuppdaterad. Men det är bättre att vi lägger resurserna här. Och det fick jag med de andra på banken på. Sen så också så här att, jag brukar säga det ibland, att man, att stava fel är inte så dumt. För att det man lägger upp måste inte vara perfekt. Det är viktigare att få upp innehållet istället för att sitta och, man behöver inte vända och vrida på varje ord. Folk läser ju inte, och även om vi vill att folk ska läsa allt vi skriver så är det ju mycket att man läser det som står i början, man kollar på bilderna. Så om det finns något stavfel eller något mindre fel, det spelar mindre roll. I bankvärlden vill man ju gärna säga att allt ska vara korrekt. Men det spelar ingen roll om vi råkar stava Johansson med ett S en gång liksom. Det funkar ändå. Och ytterligare sak som har funkat för oss, det är ju att det här med att vara förberedd. Vi jobbar mycket med, och jag är fortfarande på Facebook främst, med schemaläggning. Vi har alltid ungefär 2 veckor som där vi ligger med färdigt innehåll. Och det är då innehåll som inte styrs av någon, att det kanske det är inte något visst event eller så, utan det är sånt som vi kan ha, som kan publiceras när som helst. Och när man har det här schemaläggda inläggen, då får man ju liksom lite arbetsro. Någon kan vara sjuk en dag. Man kan liksom vara förberedd på det oväntade. Och när man är i det läget, då är det för vi upplevt att det är då vi kan liksom så här fånga dagen. Det är då vi kan ge oss ut och skriva om en popcornmaskin i Hamburgsund som vi gjorde för ett tag sedan. Som blev så jäkligt bra. Så liksom där, för att kunna fånga dagen, då skapa förutsättningar till att göra det genom att vara förberedd och jobba med schemalagda inlägg.
Jo, men det här är en sån, tycker jag, viktig sak. För det skapar en ro, som du är inne på, att faktiskt ha det här innehållet. Att man behöver inte komma på att nu måste vi få ut någonting idag. Vad ska vi göra?
Ja, precis. Jag måste få berätta den om popcornmaskinen. För det är så här, man kan prata om att man sponsrar, som vi Sparbanker gör ganska mycket. Man lägger x antal miljoner på det och det. Men än en gång ett bevis på när det här personliga och superlokala fungerar och det är inte jättemycket pengar vi har lagt på det här. Det är en sak som hände för ett par somrar sedan. Det skulle vara barnteater här i Hamburgsund, en av orterna där vi huserar. Och ett par dagar före barnteatern skulle igång så hände det värsta som kan hända. Gissa vad?
Popcornmaskinen gick sönder.
Ja, nästan. Den blir stulen. Och där fick vi reda på via sociala medier. Vi är ju med i alla grupper och så här för att kunna liksom se vad som händer i samhällena. Kollegan Karro uppmärksammade det här och så sa hon, du får ringa till den här föreningen som arrangerar detta. Vilket jag gjorde och säger till dem, vet du vad, vi sponsrar så att vi fixar en ny popcornmaskin till er, vi betalar. Det här var alltså, det låter jättelöjligt, men det var en ganska stor fråga i lokalt det här. Vi fick dit en popcornmaskin och vi berättade givetvis i våra sociala medier att vi hade löst det här. Och framförallt så berättade föreningen själva i sina kanaler att vi hade löst det. Och det här blev alltså, ja, med våra mått mätt så blev det superviralt. Och det här visar ju på att de här små insatserna och liksom kunna prata om de små grejerna man gör som får påverkan för individerna. Det är så mycket viktigare än de här stora, säga att vi sponsrar med x antal miljoner då. Levande bevis på det.
När man hör dig berätta om allt innehåll ni skapar, ni jobbar med sajt, ni jobbar med mängder med olika saker. Hur stort marknadsteam har ni idag och vilka roller finns?
Vi är 27 personer. Nej, vi är tre stycken. Det är Karro, som jag nämnt flera gånger här, som är min gamla pares, som gör innehåll främst till Facebook, Instagram och YouTube. Vi har Jossan som jobbar med TikTok, hemsidan, SEO och alla kundanpassade erbjudanden. Vi har ju en massa befintliga kunder som vi matar med erbjudanden varje dag. Och så är det jag själv. Jag kämpar med LinkedIn, digital annonsering. Jag står väl för en stor del av idéerna, hoppas jag. All sponsring. Ja, jag har det övergripande ansvaret och som ni har hört, uppföljningen är en väldigt stor del av det. Sen sitter jag också i bankens ledningsgrupp och tar delar av de här siffrorna vidare upp till ledningsgruppen då. Men jag ser till att marknadsföringen levererar resultat och inte bara likes.
Tre personer låter ju ganska lite för mig. Gör ni allt det här in-house eller tar ni hjälp av frilansare, konsulter eller byråer?
Ja, vi gör väl 99% själva egentligen. köper vi in någonting så är det oftast för att vi tycker att vi är lite dåliga på ett område. Och då är våran, den kanske inte byråerna gillar dem, men våran approach är att då köper vi in tillfällig hjälp. Och i den hjälpen ska också ingå att de lär oss hur man gör. SEO är en tydlig sån grej där vi har haft grym hjälp av en kille som heter Alexander Ökvist.
Som jag känner väldigt väl.
Ah, okay. Ja, okej. Alltså, han är helt fantastisk. Och jag sa till han det tidigare att du får jättegärna hjälpa oss, men vi kommer att vilja göra det här själva. Så, och dit har vi kommit nu. Jossan är jätteduktig på SEO. Vi driver trafik så in i helsike. Men det har tagit ett tag också då, ett par fakturer från Alexander, men mer ska det inte bli. Sen har vi också provat att köpa in hjälp när det gäller content då, men det har absolut inte funkat. Det måste vara något som man gör med hjärtat och då får man nog ha lite lokalkännedom i vårt fall.
Ja, ska man kunna göra den här grejen om popcornmaskinen eller om lokala fotbollslaget så måste man ju ha anknytningen. Det går inte bara att vara duktig på kanalen och tro att det ska funka.
Nej, väldigt bra summerat. Precis så är det.
Sen det här du tog upp med att anlita byråer eller i det här fallet med SEO Alexander där, att så länge man är väldigt tydlig och öppen med det från början att så här vill vi jobba, så tycker jag att det är ett fantastiskt sätt att approacha ett nytt område och lära sig som organisation det.
Ja, precis. Och det blir också en del så här i mina medarbetares utveckling då, att man lär sig ett nytt område och man lär sig verkligen av proffs och man lär sig i våran egen miljö. Man sitter inte bara i en lektionssal liksom och så lär man sig övergripande, utan det här blir, det är verkligen hands on.
Lite av anledningen till att vi bokade in den här intervjun från första början var att jag såg ett inlägg om att ni i år hamnade på 14:e plats i Sverige inom ekonomi och första plats i Västsverige när Medieakademin satt ihop Maktbarometern. Hur kändes det? Sådana här sportfrågor.
Det kändes overkligt och oväntat. Och ordet makt är väl inget jag förknippar mig själv med direkt. Men det handlar ju liksom om att man får... Man har ju sammanvägt 5 olika sociala mediekanaler. Och så har man sammanvägt även engagemang och räckvidd. Då. Och då har vi nått den här fina placeringen. Och det är ju inte bara företag som är med. Utan det är ju även personer som Günther Mårder. För detta finansministern och nuvarande finansministern och så vidare. Då. Så det var en overklig känsla. Sen har vi lite skrytigt kanske. Men vi har toppat ganska många sådana här olika jämförelser som finns. Vi var faktiskt ganska kort tid efter vi hade börjat på Facebook. Då hade ju storbankerna varit igång på Facebook ett tag. Då var vi bästa bank på Facebook. Då sa jag till Karlo att ja, men det här kan vi inte nöja oss med. Vi får sikta högre. Så då höjde vi oss ytterligare 5 nivåer. Så blev vi bästa företag i Sverige på Facebook. Sen gjorde vi exakt samma resa på Instagram. Och dessutom är det enda företaget som har nått maxpoängen enligt Smampion, då en analys som jag brukar kolla på. Maxpoängen 100 poäng på samma gång på både Facebook och Instagram. Jag tror inte det finns annat företag som har gjort det. Grejen med de jämförelserna är att där gynnas man av att vara liten och sätts i relation till antal följare, de jämförelserna. Men i Maktbarometern, där slås ju alla på, vi slås på samma villkor som Nordea till exempel. Då. Så där är faktiska siffror, där spelar det ingen roll att vi är 3 och de andra är betydligt fler. Då. Så därför är det väl ännu större egentligen då att vi klarar det på så liten personal.
Ja, hur kan en liten bank från Tanum ta plats på en sån här lista och före stora banker som SEB och Nordea, eller för den delen till och med före Klarna?
Det funderar jag också mycket på. Men vi är, som ni har hört här nu, att vi är otroligt strukturerade. Vi är målmedvetna, vi är fokuserade. Vi säger nej till sånt som inte... Något vi kan, någon säger att vi gör det här eller gör det här, kommer ett önskemål. Så länge det inte går att mäta så gör vi det inte. Lite hårdraget, men lite åt det hållet. Vi har till exempel så jättemycket diskussioner internt att man vill att vi ska göra fysiska event. Och det gör vi givetvis ibland, men... Tiden man lägger ner på ett fysiskt event, i alla fall för oss, det tar ganska lång tid och den tiden kan vi lägga den istället på att skapa 5 TikToks. Ja, då är det ett lätt val för mig. Sen så tror jag en annan sak också är att våran tid från idé till verklighet, till att skapa, till färdigskapat, den är extremt kort. Vi hade måndagsmöte här för ett tag sedan och så tisdagen efter, så tror jag, tisdagen eller onsdagen, så var allt utfört som vi hade bestämt på måndag. Så tror jag inte det fungerar på ett lite större företag, för det är många som ska granska och tycka till. Här kör vi och ibland så blir det fel, det ska erkännas, men då går det faktiskt att ta bort det.
Utöver det här och det här resultatfokuset, finns det några andra nycklar du skulle säga till framgången?
Ja, vi testar, vågar, vrider, vänder. Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Som jag känner så här, att man kan testa istället för att analysera för mycket, tycker jag. Till exempel innan en satsning på en ny kanal. Jag vet många sitter och funderar på, ska vi synas på TikTok? Vi funderar också givetvis ett tag. Men sen så var det bara att ge sig ut och så se vad som funkar. Och det är ju inte värre än att man får 200 visningar. Men då vet man att det funkar inte. Vad ska vi göra bättre? Jag tror det är det absolut bästa tipset. Det är att testa. Det vi däremot analyserar, vi som jag berättade innan, vi analyserar ju varje vecka också hur det har gått. Det tror jag är en väldigt viktig del, så att man inte bara säger att ja, vi testar, vi gör allt möjligt, men vi måste ju utvärdera det, var klart. Ett väldigt, väldigt bra test som vi gjorde var under coronan, i början på pandemin. Vi alla 3 på marknadsavdelningen här fick sitta hemma och jobba. Det var väl skönt de första dagarna, men sen så började det bli tristess och framförallt så får man inte den här energin, det blir svårt att vara kreativ, kände jag. Men jag kom i alla fall på idén att vi skulle göra, för jag tänkte det måste vara fler som känner så här. Så jag tänker att vi skapar en talkshow med fokus på optimism och givetvis på den delen av världen som vi älskar då, norra Bohuslän. Så jag tror det var, kan det vara 12 dagar, ja, något sånt, väldigt kort tid i alla fall. Från det att vi hade idén tills att vi hade börjat producera vår första talkshow, livesänt då. Och det gick fantastiskt bra. 42 000 personer såg det här i sitt flöde. Sen så skrev vi givetvis om det innan showen och så här, de här gästerna kommer att komma. Vi skrev om det efteråt. Kul att ni kollar och så vidare. Så det blir ju väldigt mycket content av det här. Men ni som har fortfarande kvar och lyssnar har ju insett att jag gillar ju resultat. Och det var också så att antalet leads under de här veckorna som vi körde talkshowen, det var 4 gånger så högt som det är en normal vecka. Så, det här var inte planerat, det var ett test, men det blev också väldigt bra. Så trial and error, det är absolut det bästa som finns. Annan anledning till att vi har lyckats, tror jag, är att vi har rätt mindset. Vi fullkomligt skiter i det som vi inte kan påverka. Tänk om man har haft inställningen att bank är tråkigt och då går inte att göra någonting med det och så vidare. Det finns väldigt mycket bra och tacksam content inom bank. Vi hjälper ju faktiskt människor, vi ger tillbaka till samhället. Och jag tror det finns bra content överallt i alla branscher. Det gäller bara att ha contentglasögonen på sig 24/7. Sen så tror jag också det här med våra med mål, hur vi jobbar. Alltså, vi har sagt innan att varje måndag så mäter vi vårt resultat. Räckvidd, engagemang, och vi mäter bara organiskt och alltid på 7 dagar. Och vi har alltid koll på hur många leads vi får in. För på lång sikt, om inte vårt content är tillräckligt bra, så får vi heller inga leads. Så att jobba med supertydliga och kortsiktiga mål, det har också varit en framgångsfaktor. Och sen, det är absolut viktigaste, vi är rätt människor. Vi tre är väldigt olika, men vi jobbar väldigt bra ihop. Och hitta de här människorna, det har jag lagt mycket, mycket, mycket tid på, men det har också blivit väldigt bra.
Den här satsningen som ni gjorde på sociala medier, som har fallit ut väldigt väl, den gjorde ni för 10 år sedan, lite drygt. Men har du några råd för företag som vill göra en satsning på sociala medier 2024?
Jag har 3 konkreta råd som man kan ta med sig. Och det första av det är att fokusera. Antingen så kör man på en kanal eller så gör man det inte. Att posta inlägg en gång i månaden på Facebook och inte lägga tid på att svara på kommentarer, det kommer inte att stärka ert varumärke, det kommer snarare att hjälpa det. Ändå ser man fortfarande att en del företag gör så. Så jag känner att välj hellre färre kanaler och så gå all in på de kanalerna. Är det till exempel att unga är en akilleshäl och där när vi satsar, så satsa på TikTok och anpassa då innehållet därefter. Så det var tips 1, fokusera. Tips 2, anställ om man nu har så pass storlek på företaget. Sociala medier, det är inget man gör på en kafferast. Det krävs känsla, flexibilitet och en jäkla massa jobb. Hittar du rätt person så är det en mycket bättre investering, tycker jag, än en dyr kampanj. I vårt fall så har det varit lyckosamt att anställa någon som helt saknar koppling till bank och finans. För det är ju faktiskt de man pratar med också, så gäller det att kommunicera på ett enkelt sätt. Och är det någon som saknar kopplingen, så får man ju också en fräsch utifrån syn på all kommunikation. För oss har det varit jättelönsamt att göra de här satsningarna. Vi hade inte haft den här tillväxten som vi haft utan våran marknadsföring. Och 3, skörda, kan låta självklart. Men att många lägger väldigt mycket tid på och pengar på olika varumärkesbyggande kanaler. Däribland sponsring. Men vi måste också våga skörda frukten av vårt varumärkesarbete. Annars så är det ju inte värt någonting. Så ställ frågan i alla kanaler om du vill bli kund. Det är en väldigt, väldigt lönsam fråga att ställa, om inte annat. Så ställ frågan idag, imorgon och övermorgon. Vill du bli kund? Det är inte säkert man vill det just den första gången, men den 30:e gången kanske man vill det.
Det här är 3 riktigt bra tips. Det känns som de är också evergreen. Det är ingenting som... Det funkade för 10 år sedan och det bör funka även idag.
Absolut.
Ni har som sagt skördat jättemycket framgångar på de här listorna som vi var inne på tidigare. Och ni har också fått väldigt bra resultat från ert arbete med sociala kanaler. Men vad har ni för mål framöver?
Vi ska fortsätta ta in ännu fler leads, och då gäller det att hålla på och skruva och bli bättre på den digitala annonseringen. Vårt mål är att vi ska bidra till affären här på banken. Vi ska inte vara en kostnad, vi ska vara en intäktsmaskin. Och det är därför jag har en egen resultaträkning också då för marknaden, för att kunna påvisa att vi är faktiskt intäktsgenererande här. Och sen så siktar vi högt när det gäller TikTok. Vi ska bli stora lokalt bland de yngre och börja få leads den vägen.
Innan vi avslutar tänkte jag också kolla, för du pratade tidigare om att Instagram var en kanal som inte funkade riktigt lika bra som det arbete ni gör med Facebook och det ni gör på TikTok idag. Vad tror du det är som gör att ni inte lyckas lika bra på Instagram, och vad har ni för planer eller tankar för det framöver?
Ja, det definierar vi på varje vecka. Jag har inget jättebra svar, men vi når ungefär 12 gånger så mycket personer på Facebook som vi gör på Instagram varje vecka. Och det, alltså, vi måste kunna bli bättre på Instagram, så... Jag skulle nog vilja göra en rejäl shoutout till alla som lyssnar på det här, att när det gäller Instagram så är det så att vi famlar, vi byter, vrider, vänder, vi pratar personal, Bohuslän, sponsring, men vi når aldrig utanför vår följarkrets. Vi Vi når egentligen bara följare i nästan alla våra inlägg. Så till den som är det bästa förslaget på hur vi kan förbättra vårt Instagram-konto, sparbankentanum, och nå utanför våran följarkrets, så lovar jag ett superfint pris som kommer med posten. Så hör av er till mig på LinkedIn. Jag heter Henrik Karlsson och Karlsson stavar jag med C. Så jag ska också säga det, vi är trea bland Sveriges banker på Instagram just nu medan vi pratar, men fan, vi vill högre.
Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererat, så vill jag som vanligt gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på tonyhammarlund.io. Och glöm inte av att kolla in Klinget som är med och sponsrar podden, eller mina AI-träningar för den delen. Vill du komma i kontakt med mig så kan du mejla på tony@hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.